tacka dig för att vi får stanna upp ett ögonblick just nu, Herre. Och landa i vetskapen om att det bara finns en levande Gud. Och det är du. Och vi tackar dig, Fader, för att vi får alldeles strax öppna ditt ord, Herre. Ditt levande ord, Herre, som mättar våran hunger, Herre. Fader, som möter oss, Herre, just där vi är. I våra liv, Herre. Och Fader, du som sänder din son hit till denna värld, Herre. Vi vill tacka dig för det. Och vi vill också, Herre, att du som stillar stormen, att du också skulle, Herre, stilla våra sinnen just nu. Fader, att vi skulle få vara mottagliga för det du vill förmedla till oss var och en genom ditt ord den här förmiddagen. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Tack så jättemycket, Emma. Gott att vara tillbaks. Jag ser några nya ansikten och för er vill jag bara kort presentera mig. Jag heter Henrik Korslind och jag jobbar som pastor här i Skogsrokyrkan. Och med start på församlingshelgen nästa vecka så ska vi påbörja en resa under kommande termin som handlar om hur vi som kyrka är kallade att vara präglade av Jesus. Alltså det kommer handla om församlingskultur och vi kommer upptäcka vad det är som definierar oss som kyrka. Mer om det då, men jag tänkte faktiskt att vi också skulle smygstarta lite idag. Och alldeles strax så ska jag läsa en text som jag tänker handlar väldigt mycket om det här med kultur. Vilken kultur vi odlar både i våra liv men också i vår gemenskap tillsammans med varandra. Och titeln som jag satte på predikan idag, den ser ni bakom mig, det är Hjärta för det himmelska. Och det kanske låter kryptiskt eller det kanske låter gammalmodigt. Eller du kanske inte brukar gå i kyrkan och tycker det låter väldigt konstigt. Och då hoppas jag att du alldeles strax ska få upptäcka vad det här syftar på. Och själva utgångspunkten i predikan idag och i den text som vi alldeles strax ska läsa från Kolosserbrevet. Det är följande. Då spetsar öronen nu. Nämligen att vår bekännelse till Jesus Kristus, alltså när vi uttrycker att vi tror på Jesus som vår Herre och frälsare. Och när vi, som vi fick vara med om innan sommaren, döper oss i den tron. Då inleder vi, säger Bibeln, ett nytt liv tillsammans med Gud. Vilket innebär också, eftersom vi inleder någonting nytt, så innebär det också att vi lämnar någonting gammalt bakom oss, eller hur? Annars skulle det inte vara nytt, då skulle det vara samma sak. Och det vi ska se närmare på idag, det är hur det där nya, hur det präglar och är tänkt och måste prägla ditt och mitt liv och våran församlingskultur, våran gemenskap. Och texten vi ska läsa, det är 4 stycken versar ifrån Kolosserbrevets 3:e kapitel. Jag har valt ut 4 stycken ganska korta versar ifrån ett fantastiskt brev som vi hittar i Nya testamentet. Och om vi hade haft tid så hade vi hunnit läsa igenom det första kapitlet där Paulus talar om Jesus. Inte som vem som helst. Inte som bara en god man som dök upp för 2000 år sedan. Utan Paulus beskriver och talar om Jesus som den osynliga Gudens avbild. Alltså i Jesus så upptäcker vi vem Gud är. Det är det Paulus skriver. Han talar om Jesus som alltings början. Vi läser om det i andra texter att Jesus, och det här kanske är mindboggling. Det här kanske är svårt att ta in, men Bibeln talar också om att Jesus finns med redan innan skapelsen. Han är alltings början och upphov. Och Paulus, han talar om honom i termer av att Jesus är vårt hopp. Och lite med det i bakhuvudet så avslutar Paulus det andra kapitlet med att ställa en väldigt retorisk fråga till dem som var kristna i Kolosse. Men också till dig och mig som bekänner oss till Jesus. Och den där retoriska frågan, den löd ungefär så här. Att ni har ju dött med Jesus Kristus. Alltså ni har ju dött genom dopet med Jesus Kristus och uppstått till ett nytt liv och lämnat den här världens makter. Så varför fortsätter ni då att leva denna världens liv? Det är liksom den retoriska frågan som leder oss in i det tredje kapitlet som vi ska läsa 4 verser ifrån nu. Och själva poängen är att de som läste hans brev i Kolosse, precis som dig och mig, kämpade med att leva i den där tron och bekännelsen på Jesus. Det är ingenting som bara du gör. Det är någonting som människor som har trott och följt Jesus har gjort i alla tider. Det är en del av att inte vara Gud utan att vara människa. Att i vår brustenhet och svaghet kämpa med att leva ut efterföljelsen i vardagen. Och det vi ska se alldeles strax, det är att vi ska inte göra det här på egen hand. Det handlar om vilket perspektiv vi har på saker och ting. Så greppa din bibel och så ska vi läsa ifrån Kolosserbrevets tredje kapitel. Och jag kommer börja läsa från vers 1. Och kom nu ihåg det jag sa alldeles nyss. Det Paulus talar om, det är det gamla livet kontra det nya livet. Det finns två världar. En gammal värld och en ny värld. Då läser vi följande ifrån tredje kapitlets första vers. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är här på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Och när Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Herre, jag ber dig att de här orden vi alldeles precis läste skulle vara mer än bara fina ord på ett papper, Herre. Jag ber dig att de här orden skulle få forma någonting i våra liv just nu, Herre. Fader, hjälp oss nu att få förståelse för vad det är Paulus syftar på, Herre. Jag ber dig i ditt namn, amen. För dig som är van att läsa Bibeln så vet du att det här är ju långt ifrån det enda tillfället i Bibeln där det talas om att du och jag som är Jesu efterföljare ska söka efter något. Jag tror vi fick höra om det i sommar som att vi ska söka stadens bästa till exempel. Alltså att vi som är troende finns här för att berika, välsigna och göra det som är gott för den här staden och stadsdelen. Bibeln talar om att vi ska söka Gud och hans ansikte. Och då spinner texten på och talar om löftet om att då ska vi också få leva. Bibeln talar om att vi ska söka det som är rätt i Guds ögon, rättfärdighet. Att vi ska söka det som är frid, det som är gott. Att vi ska söka ödmjukhet. Att vi ska söka Guds rike och det som är helgelse. Alltså det är bara några saker av uppmaningar som Gud talar i sitt ord till oss alla. Sök detta. Men då blir ju den stora 10 000 kronors frågan idag. Vad menar Paulus med de där orden vi läste alldeles nyss? Att vi ska söka det som är där ovan. Vad menar han egentligen då? Jag har funderat en hel del på det här de senaste veckorna. Jag har pratat med några av er och funderat på vad är det egentligen det där handlar om. Jag, precis som du, är präglad av den här världens sätt att tänka. Men det Paulus talar om här, det är att det finns en annan värld. En ny värld som du och jag tillhör. Och för att göra det lite mer begripligt så tänker jag att vi kan ersätta ordet att söka med ordet att sträva efter. För det är precis själva innebörden i det grekiska ordet. Och det handlar om att vara aktiv i vårt sökande. För det Paulus skriver, det är ju inte att vi sätter oss ner på stolen och så väntar vi på att det bara, allting bara löser sig. Utan det Paulus skriver, det är att vi aktivt, du och jag, ska sträva efter eller söka efter det som sker och tillhör det himmelska. Att vi inte bara ska sitta och vänta passivt utan aktivt sträva efter att det som sker i det himmelska också ska ske här. I Södra Ryd, i Skövde, i vårt land och ut över våran värld. Och det är ju exakt vad vi brukar be i den bön som vi ber Fader vår, som Jesus själv lär oss. Vet ni vad jag menar? När Jesus inleder med orden, vår Fader i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Vart då? Jo, men hit, till våran jord. Låt din vilja ske här på jorden så som i himmelen. Alltså det Jesus gör, det är att han ger alla oss som delar tron på honom i uppdrag att vara med och dra ner det som sker i det himmelska hit till våran värld. Varför då? Jo, därför att det skänker hopp, tänker jag. I en brusten värld, vem vill inte ha hopp? Ja. I en värld fylld av en massa oro och hemskheter, vem vill inte få se friden och nåden och kärleken bryta igenom? Och nu talar jag om den sanna, äkta kärleken som kommer ifrån Gud. Jesus, han ger oss den bönen. Inte för att vi ska be den lite emellanåt för att det är fina ord, utan för att vi ska vara med och förkroppsliga detta. Herre, låt ditt rike komma genom mitt liv. Låt din vilja ske genom mitt liv här i Södra Ryd och i Skövde. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Så det Jesus gjorde, det är precis samma sak som vi läste Paulus göra. Han uppmanar oss att söka det som hör Guds vilja till. Så att ha ett hjärta för det himmelska, det handlar om, tänker jag i alla fall, om att sträva efter att Guds rike ska bryta igenom mer och mer. Att det som är signifikant, det som är kännetecken på vem Gud är, ska få vara emblem över våra liv. Att det ska få vara det som följer oss dit vi går. Att hans rike ska få bli synligt i vår församling ännu mer. Alltså vi kan inte passivt sitta ner och tänka, ja men det är bra så här. Vi ska sträva efter, söka, aktivt söka det som tillhör Gud. Det handlar om att ha ett hjärta för tillbedjan. Därför att vad är det som sker i himlen? Vad är det vi läser om i till exempel Uppenbarelseboken? Vad är det som sker i det himmelska? Tillbedjan inför Guds tron. Därför tänker jag att när Paulus talar om att vi ska söka det som är himmelen till, då handlar det bland annat om att mer och mer präglas och formas till att vara tillbedjare. Att vara tillvänd Gud. Och det Paulus skriver, och för att översätta det till våran tid, det handlar om att detta ska få bli synligt, inte bara i våran församling, men också där vi jobbar eller i den skola vi går. Eller på den gata vi bor. Eller i det bostadshus vi bor i. Inte bara på söndagar eller när vi samlas som församling. För vi är ju redan införstådda med det här, eller hur? Detta är ju för att vara till välsignelse för andra människor som ännu inte har upptäckt tron på Jesus. Det handlar om hjärtan som lyssnar till Guds röst och tilltal. Vad är det som sker i det himmelska? Gud, han leder sitt folk, han talar till sitt folk. Vad är det som sker i det himmelska? Guds vilja råder. Inte din och min vilja, utan Guds vilja råder. Så att ha ett hjärta för det himmelska, tänker jag, innebär att hela tiden du och jag strävar efter att vad är det egentligen som är Guds vilja i den här situationen? Och att vara med och föra ut detta till människor vi möter. Vad då tänker du? Varför är det viktigt? Jo, därför att våra liv, våra äktenskap, våra familjer, våran församling eller Herrens församling är tänkt att vara en försmak av det himmelska. Det är tänkt att vara en försmak av det himmelska. Vi kommer naturligtvis aldrig att bli perfekta på det här området. Men det är inte skäl nog för att vi ska passivt sitta och vara nöjda. Är ni med mig? Vi strävar. Vi når målet en dag när vi får komma hem till Gud. Men vi sitter inte med armarna i kors och tycker att nu är allting okej. Okay. Det Paulus talar om, det vi hela tiden strävar efter. Att dra ner himmelens verklighet hit till våran jord. För du och jag, vi är ambassadörer för Jesus och hans rike. Alltså, visst är det häftigt, hörni? Vi är ambassadörer för den levande guden. Vi är hans representanter. Eller som vi hör på det ordet, för att representera. Jesus kom till jorden. Han presenterar fadern för oss. Han kallar på dig och mig att följa honom. Och nu får vi vara med och på nytt presentera, alltså representera Guds rike och Jesus Kristus. Visst är det fantastiskt. Vi är representanter för ett annat och ett annorlunda rike. Kom ihåg det. Alltså jag tänker, vi får aldrig glömma bort det i våran vardag. Att där vi går fram så är vi ambassadörer, sändebud från den levande guden. För många år sedan, det känns för väldigt många år sedan i alla fall, så sökte jag jobb på Pakistans ambassad i Stockholm. Många oväntade saker som har hänt i mitt liv. Mm. Inte som ambassadör, ska jag säga. Och inte som tolk eller någonting annat. Utan jag sökte jobb som chaufför. Jag skulle köra en riktigt fet Mersa, var grejen. Det visste jag inte om när jag sökte jobbet. Och jag fick åka till, jag bodde ju i Stockholm då, så jag åkte till Hötorget, åkte hissen upp till ambassaden. Och det är som att komma in i en helt annan värld. Det hängde konst på väggarna som vittnade om att det här är, nu har jag liksom lämnat lite Sverige bakom mig och går in i en helt annan värld. Man andades in en annan kultur, det fanns ett annat språk. Ett annat sätt att relatera till varandra. Alltså jag förstod att jag har kommit till en helt annorlunda plats. Jag var fortfarande kvar i Stockholm City. Men det var som att jag hade gjort en resa in i någonting helt annorlunda. Och jag vet inte om du är med mig vart jag är på väg nu. Men jag tänker att det är för mig är det en påminnelse om att du och jag, vi är ambassadörer för Guds rike i våran vardag. Vi är utsända från ett annorlunda rike för att vittna om Gud. För att berätta om Jesus Kristus. Vi följer Guds rikes lag. Vi följer Sveriges lag också, men vi följer också Guds rikes lag. Och våran kung heter Jesus Kristus. Och det är honom vi finns här för att presentera för dem vi möter. Vi är utsända, du och jag, i våran vardag för att lösa konflikter. För att hjälpa människor att se en väg ut ur oroligheten. Precis som den där sändebuden i FN som får åka till oroshärdar. De åker ju inte dit för att starta nya konflikter. De går in där med mandat som sändebud. för att medla och för att visa på frid och nåd. Och det är ditt och mitt uppdrag också. Och det här får vi aldrig glömma bort, vänner. Oavsett vad vi tillbringar vår vardag. Oavsett om du jobbar på Volvo, på sjukhuset, i skolan eller var du än är, så är du en ambassadör. När jag skulle söka det här jobbet för att köra bil, så visade det sig att ambassadören, han ville åka på en provtur med mig för att veta att jag kunde köra bil. Och så satt han i baksätet som sig bör, och jag satt där fram. Jag var ganska nervös, det var en uppförsbacke. Jag skulle starta den där jättedyra mässan. Jag hade inte kört bil på många år, ska jag säga också. Och de av er som har åkt med mig kanske känner oro inför hur det där gick. Och ambassadören, han ville att det skulle inte höras något som helst ljud när jag, alltså från när jag växlade. Det skulle vara helt mjukt och fint, alla övergångar. Han lovade ringa tillbaka, han gjorde inte det. Nej. Varför? Jo, därför att han vet om att han har ögonen på sig. Ni vet, alla ambassadbilar, de har ju en blå plåt. Och står det ett A på slutet, då är det en ambassadör. Men de är ju utsända. De är representanter för ett annat land. Och vet att de därför har ögonen på sig. Du och jag som är Guds rikes ambassadörer, vi har också ögonen på oss. Därför att när människor får reda på att vi har den bekännelse vi har, då kommer man utforska vilka vi är, vad vi står för, hur vi lever vårt liv, hur vi behandlar dem i vår närhet. Och då blir genast frågan, om du och jag är ambassadörer som lever liv som får människor att längta till himmelen, som får den där försmaken på vad det innebär att vara en kristen, eller om vi kanske är de där ambassadörerna som ger människor en lite bitter bismak. Jag funderade på det i veckan. Vad är jag för en ambassadör? Vet människor ens om, och nu tänker jag inte på er, men vet människor jag möter i min vardag om vad jag står för? Vilken Gud jag tillhör? Och vilket hopp jag bär på? Vet människor det? Vet de det om dig? Dina grannar tvärs över gatan, vet de vem du tror på? Hoppets Gud. Vi är så vana vid det här privatreligiösa att tron är någonting jag bara ska ha för mig själv. Men vem har sagt det? Där möter vi en värld och den värld som vi representerar. Om vi skulle läsa vidare i Kolosserbrevets tredje kapitel, så skulle vi se att Paulus räknar upp en lista på allt det där som ger den där bismaken. Det är ganska tuffa grejer. Det där som hör den gamla världen till, som handlar om sexuell synd, orena tankar, penningbegär, avgudadyrkan, vrede, hat, förbannelser, ful språk och lögner. Och den där listan skulle han ju förstås kunna göra mycket, mycket längre. Men själva poängen är att om vi läser i det allra avslutande stycket på kapitlet, så försöker Paulus visa för oss, och läs gärna när du kommer hem, att lögnen, den ska vi ersätta med att tala sanning. Hatet ska vi ersätta med att visa varandra kärlek. Vreden ska vi vända till kärlek. Penningbegäret till tacksamhet och generositet. Istället för fula ord som vi säger till varandra, som bryter ner och dödar, ska vi tala i hymner, i psalmer, i sånger till varandra. Jag uppmuntrar dig, läs hela detta kapitel när du har möjlighet. Men poängen är följande. Att genom vårt ja till Jesus så får vi ett nytt medborgarskap. Vi kan inte slira på det här. En del av oss, vi lever gärna lite med det gamla medborgarskapet, och så vill vi gärna ha det nya också. Det är ganska poppis att man, då kan man liksom åtnjuta en massa fördelar med ett medborgarskap samtidigt som man är medborgare i ett annat land. Men Bibeln talar om att vi inte kan leva på det viset. Vi lever här men tillhör Guds rike. I Filipperbrevets tredje kapitel så skriver Paulus ganska välbekanta ord om att det finns de som är fiender till korset och som bara ser till det som finns här på jorden, som bara tänker på det jordiska, skrivan. Och så avslutar han den 20:e versen med att skriva att men vi har vårt medborgarskap i himlen. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och så skickar han med ytterligare en uppmaning, i, om vi backar tillbaks till Kolosserbrevet igen. När han talar om att vi ska tänka på det som är där ovan, inte på jorden. I den första versen så talar han om hur vi praktiserar. I den andra versen så talar han om hur vi ska tänka. Därför att Paulus visste det du och jag också vet. Att våra tankar, de har en förmåga att snurra till det ibland. Jag vet inte om det här stämmer, men jag har läst någonstans att vi människor varje dag tänker någonstans mellan 50 och 70 000 tankar. Jag är medveten om att det finns olika uppfattningar om det här. Många av dem, oavsett hur många de är, det handlar i alla fall om tiotusentals tankar. Många av dem sker i det omedvetna. Men oavsett hur många tankar vi tänker i vårt medvetna, så vill ju Paulus hjälpa oss att fästa blicken, inte vid det jordiska, utan att vara präglade av det himmelska tankeperspektivet. Och jag talar för egen del. Hur lätt är det inte att vara fokuserad och helt och hållet upptagen av det som sker i det jordiska? Och glömma bort det som Emma ledde oss i lovsången för en stund sedan, att vår Gud är stor, han är större än allt. Jag tänker att Paulus uppmaning till dig och mig, det är att när det är oroligt, när vi känner osäkerhet och otrygghet, fäst din blick mot himmelen. Där fadern sitter på tronen. Där det just nu är en himmels tillbedjan. Stäm in i den och sök det som sker i himmelen, så att det också får vittra ut här på jorden. Jesus, han uppmanar oss i samma ordalag. Han skriver det som vi har graverat in i våra ringar, nämligen sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Och så talar han om att vi behöver inte oroa oss för vad vi ska äta, vad vi ska ha för någonting på kroppen. Det ska inte vara vårt fokus, vänner. Utan vi ska söka det som tillhör Guds rike, så faller allt det andra på plats. Så hur tänker vi egentligen? Hur tänker vi egentligen om tillvaron? Jag tror jag har delat det här med några kanske för en tid sedan eller för några år sedan. Jag hade jobbat en tid som pastor och gudstjänsten för mig höll på att tappa lite sitt innehåll och sitt värde. Jag tror det var för att det kändes som att man, vad är detta för skillnad? Vi talade väldigt mycket om metod och hur vi skulle göra allting, och det blev så inramat och tillrättalagt, så till slut så tappade jag lite lusten i och glädjen i att fira gudstjänst inför Guds ansikte. Och så vid något tillfälle så var det någon som berättade för mig, jag jobbade i Svenska kyrkan, EFS i Lund på den tiden. Och så tror jag det var antingen någon bok jag läste eller någon som berättade för mig, men i alla fall följande. Att de av er som har varit inne i en luthersk kyrka vet om att man ofta har en altarring längst fram. Hur många har sett en altarring? Ja, ni vet vad det är för något. Ibland när det är nattvard så får man falla på knä där. Eller när man gifter sig så får man ibland falla på knä. Och då var det någon som berättade för mig att den där altarringen som är som en halvcirkel har en viktig symbolik. Nämligen att den andra halvan, den som är osynlig, Symbolen för den handlar om den himmelska gudstjänst som firas samtidigt som vi firar gudstjänst. Och då hajade jag till. Plötsligt så blev inte gudstjänsten som jag gick för att fira på söndagen bara någonting som skedde. Plötsligt insåg jag att det är del av någonting större. Jag behövde bli påmind om det. Att just nu när vi firar gudstjänst så pågår det också en gudstjänst inför tronen i det himmelska. Och då blir det väldigt svårt att sitta med armarna i kors, eller hur? Och det är därför Paulus säger, tänk på det som är där ovan. Inte på det som enbart är här på jorden. Jag säger förstås inte att vi ska skaffa en altarring, det är inte det jag säger. Men för mig blev det, jag vet inte om ni förstår mig, men för mig blev det en påminnelse om vad är det jag håller på med. Det fick mig att förstå, men vad är det söndagarna handlar om? Ja, men det är att stämma in i den himmelska lovsången. Och jag hade läst texterna, och jag kanske till och med hade predikat över dem någon gång, men jag hade liksom tappat någonting på vägen för att mina tankar hade börjat vandra bort. För några år sedan så hörde jag en fascinerande berättelse om en stor brunbjörn som fanns på en cirkus. Större delen av sitt liv så hade den där björnen levt i en bur som lär ha varit 12 fot lång. Så vad blir det? Drygt typ 3,5 meter kanske? Ja. Den hade levt i den där buren i alla år. Den hade tydligen varit på en cirkus och hade blivit väldigt illa behandlad. Och så en dag så var det dags att transportera den här björnen till ett zoo i Heidelberg i Tyskland. Den hade tillbringat dagarna med att gå 12 fot åt ena hållet. Och så gott den kunde i den där lilla buren så vände den sen och gick tillbaks 12 fot. Och så vände den och gick tillbaks. Det var en vanlig vardag för den där brunbjörnen. Och så kommer den en dag till zoo i Heidelberg. Man lyfter ner cirkusburen i hägnet där björnarna höll till. Man öppnar grinden. Och vad tror du händer? Vad tror du händer när de öppnar buren? Absolut ingenting. Ingenting överhuvudtaget var annorlunda. Den gick 12 fot framåt, snurrade runt och gick 12 fot tillbaks. Som om den var omedveten om att friheten hägrade bakom den där grinden som hade öppnats för den. Och sen kan man läsa om hur man försökte med alla möjliga grejer för att få den där stackars björnen ut ur buren. Till slut så lyckades man för en kort stund. Ända tills den faktiskt vandrar tillbaks in i buren och går fram och tillbaks. Fram och tillbaks. Så den där buren hade lika väl kunnat vara byggt av halmstrå, en metall. Och till slut så insåg djurskötarna där på zoo att den där björnen, det befann sig faktiskt mest i en bur av mental karaktär mer än av metall. Så trots att friheten fanns där och att den bara kunde vandra ut i den, så gick den ändå tillbaks in i det som var känt sedan tidigare. Präglad av historik och erfarenhet. Och jag tror faktiskt att det här är en liten utmaning till oss som kyrka också. I Kolosserbrevets andra kapitel så talar Paulus om att Kristus är vår frihet. Han har öppnat grinden för oss ifrån fångenskapen. Och vill leda oss ut i den fullkomliga frihet som bara finns i honom. Men allt för många av oss tror jag lever kvar i det som har varit. Präglade i våran tanke av det som världen försöker att liksom lägga på våra liv som en blöt filt. Och jag tror också att det gäller oss som kyrkavänner. Jag tror att vi skulle må gott av att försöka tänka ännu mer på det himmelska. Att inte låta denna jorden och denna värld och dess makter begränsa våra ambitioner eller hur vi ser på oss själva. Är ni med mig? Jag tror faktiskt att det är A och O. Att vi verkligen vandrar ut i den fullkomliga frihet som Kristus på sitt kors har vunnit för oss, vänner. Så att vi inte fortsätter leva i den där buren, präglade av erfarenheter eller präglade av vad som är rationellt eller logiskt. Det är för att Gud, han är stor, han är större än allt. Vi behöver se, vänner, på saker och ting utifrån den plats som Jesus har vid Faderns högra sida i det himmelska. Det är därför vi behöver tänka på det himmelska. Det är därför vi behöver sträva efter det. För att vi är himmelens folk här på jorden. Vi är gäster och främlingar på denna jord, på denna plats. Och jag vill bara avslutningsvis bara stryka under en sak här. Så att inte någon av er här nu går härifrån och tänker att ja, nu måste vi anstränga oss mer. För det sades det i söndags på gudstjänsten. Lägg märke till en viktig sak, nämligen den första versen i det stycke som vi läste från Kolosserbrevet. Där det står, om ni nu har uppstått, eller en ännu bättre översättning som om man följer grundtexten. Eftersom, därför att Paulus, för honom är det inte om vi har uppstått. För Paulus är det eftersom vi har uppstått med Kristus. Så gör vi detta. Vi är kallade, vänner, att sträva efter det himmelska. Inte på grund av att vi måste, ska och borde. Utan som ett uttryck för vår tacksamhet för vad Jesus har gjort på korset för oss var och en. Därför att i honom så har vi allt. I honom så har vi livet självt. Läs vers 4. Kristus, han som är vårt liv. Paulus skriver ju inte Kristus som är en del av mitt liv någon gång i veckan eller på söndagen. Nej, Kristus som är vårt liv, punkt slut. Jesus som gav allt på korset. Som gav sitt liv. Som led istället för dig. Jesus som har gett allt vill också vara allt för dig och mig. I andra Korintherbrevet så skriver samme Paulus de där orden som har varit lite något av min livsvers. Och där står det att Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har också alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Det rimmar ju väldigt väl med Kolosserbrevet 3 och 4. Kristus som är vårt allt. Han dog för att vi skulle få liv och för att vi ska leva, inte för oss själva, utan för honom. Jesus säger till dig idag, min vän, lyft upp din blick. Oavsett vilka omständigheter eller situationer du befinner dig i, lyft din blick. När du inte vet om du orkar längre, lyft din blick mot det himmelska. Där Guds vilja råder i härlighet. Där alla de heliga faller ner i tillbedjan inför Gud. När oro drabbar dig, när stormen ryter och när vågorna går höga, tänk då på det som sker i det himmelska. När Petrus ska gå ut ur båten för att gå på vattnet, i den välkända texten som vi läser, så läser vi om hur det går bra till en början. Men när han fäster blicken på vågorna, på havet som vill dra honom ner i mörkret, då sjunker han. Men så fort han fäster blicken på Kristus så fungerar det. Kristus, han sitter i det himmelska på sin faders högra sida. Det är därför, vänner, vi behöver sträva efter den himmelen. Att den ska bli synlig här. Det är därför, vänner, vi behöver tänka på det som sker där. Och låta det också få sippra ut i denna värld. För att genomsyra den med hopp. Jag ska avsluta med ett citat från en baptistpastor som skriver så här. Han heter A.T. Robertson och han skriver att livet som döpt innebär att den som är en kristen söker himmelen och tänker himmelen. Hans fötter står på jorden men hans huvud finns bland stjärnorna. Han lever som en himmelsk medborgare här på jorden. Ska vi be tillsammans? Jesus. Herre, jag vill tacka dig än en gång för ditt levande ord, Herre. Får jag be dig om att det som jag har försökt sätta ord på inte ska stå i vägen för det som du vill ha sagt den här dagen genom ditt levande ord, Herre. Fader, jag ber dig verkligen om att vi skulle ta till oss den här uppmaningen i Paulus brev till Kolosse, Herre. Fader, att vi ska sträva efter ivrigt, att vi ska söka efter, att vi ska längta efter, Fader, efter det som hör det himmelska till, Herre. Vi har inte varit där, men vi kan läsa om det i ditt ord, Herre. Och vi vet, Herre, att himmelen är en plats där din vilja sker, Herre. Där det inte finns någon klagan, något suckande, någon sjukdom eller död. Där det inte finns kamp och stridighet. Där det inte stormar, Herre. Fader, jag ber dig, låt oss få vara, Herre, dina sändebud i en värld, Herre, där det finns så mycket oro, Herre. Där det finns så mycket fruktan och rädsla. Där det finns hat, Herre, och förakt. Fader, låt oss få gå ut i den världen när vi går härifrån, Herre, för att sprida ditt rikes ljus, Herre. Fader, Jesus, låt oss inte heller begränsas, Herre. Låt oss inte begränsas över det som världen och det här tänkesättet som finns i våran värld. Låt inte det, Herre, trycka ner oss, Herre. Utan låt oss få vara ett folk, Herre, som har himmelen inom oss, Herre. Fader, som vänder oss till dig i tillbedjan när livet är svårt, Herre. Som söker kraften från din ande när vi inte orkar mer, Herre. Som inte fokuserar på det jordiska, utan som har våra hjärtan i det himmelska, Herre. Jesus. Herre, du ser om det finns någon i vår gemenskap idag, Herre, som kanske känner sig extra träffad, Herre. Som är medveten om att men jag är inte någon god ambassadör för Kristus i mitt liv just nu. Fader, då ber jag dig framför allt att den personen inte ska uppleva någon fördömelse, Herre. Utan din nåd och försoning, Herre. Fader. Men visa för oss också om det finns, eller på vilka områden ska jag säga, Herre, där vi kanske behöver synka med dig. Där vi kanske behöver, Herre, falla in i det som är din vilja. Fader, så att vi är dina goda sändebud, Herre. Jesus, ber vi i ditt namn. Amen. Innan vi fortsätter sjunga så vill jag bara skicka med en inbjudan till dig som är här. Jag skulle vilja be dig verkligen att fundera över vad du har ditt hjärta någonstans. Och det är inte någon fördömelse över detta. Som jag sa tidigare, jag talar från mitt eget liv. Att vissa dagar, i vissa perioder så är det väldigt mycket fokus på det som sker här på jorden. På smärta, på sorg, på besvikelse, frustration, you name it. Och ganska ofta tror jag att vi skulle må bra av att sända iväg den där tanken. Hur var det nu igen i det himmelska? Vilken är den Gud som jag tillhör och tror på? Kanske finns det områden i ditt liv där du behöver be Gud om en förnyad kraft att vara hans ambassadör och sändebud. I din vardag, på din arbetsplats, bland dina grannar, bland vänner, bland släkt. Fundera under veckan som kommer också på om ditt liv är en försmak av himmelen. förbönsplatsen är tillgänglig. Stefan och Marianne kommer finnas där nere och betjäna. De har förberett sig under veckan och vill gärna betjäna dig i förbön. Så om du känner i ditt hjärta att jag längtar efter mer av himmelens perspektiv, tveka inte. Sök förbön eller samtal idag. Nu ska vi få lovsjunga tillsammans.
Upp och så får sjunga ut det som jag har fått höra, att fäst dina ögon på Jesus.